Hej och välkomna till avsnitt 1214 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. I detta avsnitt följer ett samtal med svensk-amerikanen Jon Rekdal som under många år bott i Kalifornien och här berättar om hur Kalifornien har förändrats de senaste 20 åren och helt förfallit under demokraternas styre med hemlöshet, fattigdom och en tillvaro där vanliga människor som inte har stora pengar personligen tvingas hantera den sociala misär som myndigheterna inte tar itu med. Varmt välkomna. Jon Rekdal, välkommen.
Ja, tack.
Vi ska prata lite grann om läget i Kalifornien i synnerhet. Du bor ju där och ja, Kalifornien är en delstat som vi får inte de korrekta rapporterna om Kalifornien i Sverige. Därför att vi har ju fortfarande den här romantiserade Hollywoodbilden. Men lite först, kan du berätta lite kort om dig själv, vem du är? Du är ju helt uppenbart svensk, men du bor i USA.
Ja, så det är en sann modifikation. Jag bor i Sverige numera sedan några år tillbaka. Men jag har ju min närvaro ändå kännbar i USA då, i egenskap av amerikansk medborgare. Så jag åker hit för att rösta då. Så att, i första hand. Men även för att titta på hur det ser ut på valet. Jag har ju varit här några stycken val, kan man säga. Och ja, det har ju, Kalifornien är ju lite speciellt på så sätt att det är världens femte största ekonomi. Och det är alltså nedstängt på grund av corona. Och det är så galet där, så att det finns, jag förstår inte hur de har tänkt, de här liberala guvernörerna och borgmästarna.
Nej, men innan vi kommer in på det, alltså du, ja. är du i Kalifornien just nu eller?
Ja, jag är i Kalifornien och jag skickade dig en bild från downtown LA skyline och ville delge en liten lägesrapport inför valet, tänkte jag. Mm. Bara på kul.
Ja, men gör det. Berätta. Mm. Och berätta, hur länge har du bott i Kalifornien? Du kan berätta det också. Börja med det. Berätta hur länge du har bott i Kalifornien.
Jag kom hit 2002 då. Och då var det ju först att jag hamnade i New York. Och sen så tog jag med till Kalifornien eftersom jag håller på med film och musik och sådana grejer. Så att, och sen så kom jag lite mer tillbaka till Sverige igen då. Jag ska säga 2015 typ. Så att jag har liksom varit fram och tillbaka så här lite dubbelt då. Och sen så, jag har ju bott, man är liksom på botten av i näringskedjan när man håller på med såna här märkliga grejer som jag då. Så att jag har ju rika polare som jobbar på byråer och läkare och skit. Men om man håller på med jazz då som jag, så har man ju fått bo i de allra absolut värsta kvarteren. Så att jag har en ganska bra så här realtidskännedom om det som folk gärna yttrar sig om men inte känner till i verkligheten. Mm. Och då kan jag bara säga att ingenting blev bra eller bättre under Obama. Tvärtom. Så att när Trump seglade upp som en outsider då tror jag att man skulle kunna kalla det som så nära en amerikansk revolution som Amerika någonsin kommer komma igen. Så jag har ju stöttat Trump på det sättet för att han är just en outsider. Och om man tittar på facit med facit i hand så kan man bara se på den realtidsnivå där jag befinner mig att de som jobbar i princip dessförinnan för inga pengar får numera betalt. Liksom. Det kostar pengar både och hyra någon som hjälper en att måla om och någon som hjälper en att städa och så vidare. Och bara köpa en helt vanlig amerikansk frukost under de här omständigheterna som förut kostar $6 får man nu pynta $14 för på mitt favoritställe. Liksom. Så att priserna har gått upp så in i bängen och att någonting och någon överlever överhuvudtaget här i Kalifornien just nu, det är nära nog ett mirakel. Jag fattar inte riktigt. Jag förstår ingenting. Jag trodde aldrig jag skulle se det jag fick se idag.
Ja, just det. Men man tänker på, alltså, när man tänker på Kalifornien och Los Angeles och sådär, så tänker man ju, alltså, utifrån i alla fall, för jag har aldrig varit i Kalifornien, men då tänker man på liksom, man har den här Hollywoodbilden av att det är väldigt glamoröst och att det är vackert och sådär, men rapporter man har fått på senare år, det är ju att det är väldigt många hemlösa nu som liksom, ja, lever på gatan och så, alltså, kan du berätta lite grann, alltså, dels stämmer den här bilden att det är liksom mycket hemlösa och så på gatorna, och att den här romantiserade bilden inte alls stämmer längre, och i sådana fall, när började den förändringen?
Nej, jag var ju väldigt, jag blev ju hatad för att jag la upp bilder på hur det såg ut i slutet av Obamas andra period, andra, vad heter det, ja, andra second term så att säga. Därför att det LA formligen, vad heter det, översvämmades av hemlösa, va? Och det är ju så att visserligen klimatet här gör ju att man kan bo på gatan, men det var ju såna här galenskaper som kommunisterna införde då, som hade tagit makten i både i stad och kommun och län och stat. Det är så en enpartistat det här nu. Som är, det är så galet. Det första man gör, de tömde fängelserna, för de tyckte att det var för mycket folk i fängelse, och då skulle alla ut som hade gjort drog och så inte hade typ haft ihjäl någon. Så att du fick alltså en hemlös befolkning som till 90% består av mentalfall liksom. Och då har de legaliserad hemlöshet på så sätt att man enligt Proposition 46 så får man alltså sätta upp ett tält var som helst, var man än är. Mellan klockan 18 på, nej, klockan 21 på kvällen till 6 på morgonen. Och det har gjort att man tältar på trottoarerna, man tältar i parkerna, och om man försöker bedriva en affärsrörelse och har då en liten tältläger utanför sin port, då måste man ansöka om vräkning på de här. Och praktiken ligger att man måste söka, alltså, en dom. Man kan få en court date, alltså en tidig domstol för det här, och det tar 3 månader. Och sen när man får ett utfall som är, då vräker de här som bor på trottoaren utanför affärsrörelsen, så tar det 2 månader innan polisen kan komma och vräka dem. Så att det är helt och hållet galet. Det är så sinnessjukt att det finns det. Då kan man tycka synd om de som är hemlösa. Ja visst, men det är också synd om de som försöker driva en näringsverksamhet, och det är ofta de här fattiga kvarteren som verkligen hänger på en liten tråd, som försöker överleva. Det är de som drabbas, precis som de här BLM grejerna så är det ju liksom det är väldigt vacklande businessar som drabbas av de här förstörelsen och hemlösheten och så. Det är de här vita rika människorna uppe på kullarna, de bryr sig inte. De sitter i sina mansions bakom sina väggar, åker ner på sina fik och köper sin 20 dollars kaffe liksom, och sen åker de tillbaka. Så de lever ju i tron att det här inte finns.
De ser inte den där sidan, eller?
Nej, de ser inte. De vill inte se. Och sen så är hjärntvätten så pass helt och hållet kompakt. Det är alltså, tittar man på TV så är det liksom, det är hela reklamblock med bara kommunistisk propaganda. Rösta på den här, rösta på den här. Och vi ska ta hand om de hemlösa. De har inte gjort någonting åt de hemlösa, de här kommunisterna som styr Kalifornien. Världens femte största ekonomi. Folk flyr i horder härifrån. För att det är sådana enorma skatter i Kalifornien. Och så kommer de till Texas. Och de kommer till Arizona och så börjar de giddra om att ja, men vi måste göra som i Kalifornien här också. Så att de har ju spritt det som en farsot, sprids de här kommunisttankarna från Kalifornien till de här staterna som traditionellt är republikanska.
Men jag får skjuta in en fråga här då. Alltså, vi kan komma in lite mer på vad som hänt, för det vill jag verkligen höra detaljer där, för det här är ju så intressant, det här kommer ju inte fram i Sverige. Men alltså, jag googlade och då hittade jag att den här propositionen 46, det var 2002, och jag kan tänka mig att det började sakta, sen accelererade problemen. Men alltså, om du skulle börja berätta om dina tidiga år i Kalifornien, så var det inte så här då? Det är det jag vill veta. Hur var det innan?
Nej, det var inte så. Det var så här då, att då hade Vad, vem det nu, jag kommer inte ihåg, jag har ju inte varit så intresserad av politik egentligen. Det var ju först när det började blev så illa att man knappt kunde komma till dörren för att det var så mycket hemlösa och så vidare. Och man såg det i realtid hur risigt allting blev. Ja, kanske till och med runt där när Obama tog sin första vända 2008 och allting skulle bli bra och yes we can och allt den här jävla bullshitet. Mm. Men jag ska säga att 2002 så började det rensas upp en del i downtown LA och liksom man gick rätt hårt åt dem, lite som Giuliani hade gjort i New York, va? Man rensade upp och det, plötsligt så kunde man liksom, i mina kvarter så kunde man liksom gå i parken och de hade till och med börjat med en båtuthyrning som man inte hade haft på 20 år. Det är en liten sjö, en konstanlagd sjö. Alltså det var liksom ganska nice. Va? Och då var det så här, det här stället för några år sedan var Epicenter Crack Cocaine Southern California. Så det var här man köpte crack. Folk kom från hela LA County och köpte crack här på hörnet av MacArthur Park. Så att ja, sen så det var bra fram till Obama började 2008. Och då kan man ju skylla på liksom börskrasch och bla bla bla. Men det var ju ungefär den vevan. Det var rätt mycket korruption och anklagelser om ditt och datt inom polisväsendet. Och då blev den polismästaren, han blev typ inlåst. Och så kom det någon ny gubbe och han tyckte att nej, men nu har vi inte plats i fängelserna. Nu släpper vi ut de här för non-violent crime. Liksom. Så, alltså innehav, droginnehav under 1 gram för eget bruk var okej. Okay. Man kunde få röka var som helst och bla bla bla. Och sen kom, om det nu var Proposition 46, var det som är legaliserad droginnehav. Men sen så kom det, om det var Proposition 66, jag kommer inte ihåg exakt. Det var 2 olika såna här direktiv då, som gjorde att 1. Droginnehav blev legaliserat och sen 2 den andra då som är mer direkt relaterad till hemlöshet, det var att man kunde få sätta upp sitt tält var som helst.
Vart som helst, alltså i parker och sådär, alltså på offentliga utrymmen,
alltså ute på en trottoar framför en business. Och det, jag trodde inte mina egna ögon. Det var någon kväll, jag bodde ju, eller, det här är ju rätt nära downtown LA, va? Så var det någon kväll jag inte ville åka hem, så jag tog och cruisade lite och så kom jag till ett ställe där det var, det såg ut som alltså en sån här postapokalyptisk mardröm. Det var låg folk i driver överallt i kartonger och de hade sån här bensinfat där det var eld och jag bara undrar vad fan är jag någonstans. Då hade jag kommit till Skid Row. Jag kände inte till Skid Row, men alltså det bokstavligt talat 10 000 hemlösa på en gata liksom, och det var en helt egen värld. Alltså det var som, ja, då har jag sett dem få mina polare skratt. Aha, jag ringde, vad fan är det här någonstans? Ja, det är Skid Row. Okej, Skid Row. Då var det väldigt isolerat till just den lilla delen av downtown. Men sen där efter 2008 och Obama första rundan, då bara det exploderade. Alla drog från Skid Row. Jag vet inte om Skid Row ens finns kvar. Säkert finns det kvar, men Skid Row var liksom plötsligt överallt. Mm. Och det har med de här olika bestämmelserna då att göra. Det tror jag nog ganska klockrent.
Vad tänker folk om det här då? Alltså folket liksom, ja men de som bor där i de här delarna. För jag antar att det är begränsade delar ändå av liksom LA och så.
Ja, det här är ju isolerat i downtown LA. Va? Och de som jag känner från downtown LA, de har ju, det är så mycket dårar nu i downtown LA, så det går inte ens att vara där. Och det har ju liksom någon sorts klinga lite så här attraktivt för, vad heter det, bohemer och artister och så där, gjorde fram till några år sedan när det blev helt knäppt. Alltså nu har inte downtown LA samma attraktion längre. Men det som hände där, det var att när efter börskraschen, när man började hämta sig, så började man bygga ut av fasen i downtown LA och rev en massa grejer och byggde höga skyskrapor. Och i takt med det så tryckte man ut den hemlösa befolkningen i utkanterna. Och det här som jag beskriver, mina kvarter, det är ju i utkanten av downtown LA. Så att det är liksom, De får rent hypotetiskt sätta upp sitt tält utanför de här nya fina bostadsrättsskyskraporna med diverse olika restauranger. Men då hyr ju de hyr ju egna security guards som föser iväg dem då ut så att de inte är i downtown LA längre.
Så att de som drabbas av det här, det är de här små business-människorna liksom som har...
De små, vad heter det, småföretagare och fattiglappar, de får dra och klumpas ihop i olika enklaver där gängkriminalitet och fattigdom och hemlöshet koncentreras då. Och det ser man väldigt tydligt att det sker i realtid liksom. Det är från ett år till ett annat eller från en månad till en annan, så är det liksom skillnad mellan dag och natt. Och jag pratade med en poliskonstapel här liksom i den här parken. Det var någon gång jag kom tillbaka och bara, men vad är det här? Det här ser ju ut som Skid Row här. Alltså folk bor i parken, i tält och på varann, och det är hundar och knarkar och det ser inte ut som, alltså det här får du aldrig se på i någon film, förstår du? Och jag frågade den här polisofficeren, satt i en polisbil, en kvinna. Jaha, det här, för då var det liksom, hade de städat upp, då var de borta liksom. Jag bara, vad hände? Då var det inte en käft där. Nej, du vet, jag sitter här till klockan 3, nu är klockan 2:55, så när jag drar klockan 3, då kommer alla komma tillbaka. Så de liksom gör så här, liksom, de kommer dit på nåder, polisen, och så sätter de så där för alla gå.
Mm.
Sen så sitter de där i några timmar, och sen går hennes skift, vad heter det, hennes pass av, hon drar, så kommer de tillbaka. Så kvällen där klockan 9, då får de sätta upp sitt tält igen, och sen så är det på den vägen. Och det är som ett skämt alltså, och poliskåren är ju inte nöjda med det här. Ingen som är nöjd med det här, de som bor i de här områdena är inte nöjda. Ingen är nöjda, fastighetsvärdena går ner. Klockrent, om ni går ner i dass, all business, ingenting funkar. Det är bara, och det här är de som sitter på sina fina bilar och sina fina hus uppe i kullarna. De är aldrig där, de skämtar ju. När jag säger att jag ska åka hem, liksom, då bara, varför ska du vara där? Det är ju livsfarligt att vara där, det är väl ingen människa... Ja, det kan de säga, det är de som har ställt till den här skiten.
Men alltså politikerna, alltså, lever de helt i det blå? Eller alltså, är det ingen som, det här måste ju ändå vara en fråga. För jag menar, jag vet ju att Nancy Pelosi som är Speaker of the House då, hon kommer ju från San Francisco, de har samma problem. Och ofta så är det ju republikaner, man tittar på Fox News och de säger att liksom, hon är här och pratar på massa, men hon borde ta itu med sin egen stad i San Francisco, för där är det hemlösa överallt och de styr inte upp staden. Jag menar, finns det inga politiker, lokalpolitiker om ett annat, som tycker att det här är problem? Alltså, vi kan inte ha det så här.
Nej, men jag kollade på min röstsedel. Det fanns inte ett enda alternativ till demokrater i alla lokalval. Det fanns inte en republikan listad på röstsedeln. Alltså, det är en enpartistat.
Ja, men även demokraterna, ju... men demokraternas väljare kan ju inte heller vilja ha det så här, oavsett vilket parti man är med i, tänker jag.
Jo, men de som sitter i sina uppe i hilsen, de vill ju bättra på sitt dåliga samvete. Så de tycker att vi måste rösta på någon som ska ta hand om det här. Och så väljer de ytterligare en demokrat, kanske någon annan än förra gången, vad vet jag. Men det blir ju ingen ändring på skiten. Det är ingenting som händer. Kalifornien måste bli republikansk igen. Och hur det ska gå till har ingen aning. Men jag var här under Schwarzenegger och det såg ju inte ut som det gör nu, kan jag säga.
Okej, det var skillnad alltså.
Oj, en jäkla skillnad.
För han styrde ju mellan 2003 och 2011, kan jag säga. Men fortsätt.
Jag var ju på slutet av New York, alltså på slutet Giuliani, då kom ju Bloomberg. Och Bloomberg, han fortsatte ju stop and frisk. Så New York var ju bra under Bloomberg. Jag hade min ateljé i samma hus som Bloomberg, så jag åkte hiss med honom ibland. Alltså, han var ju en skön snubbe. Och så bodde jag på 89:e gatan där han bodde också, så det är nästan så att vi var grannar. Jag gillar Bloomberg. Han var väldigt så här, han var väldigt stolt över vad han hade gjort och så här. Så att och sen så bara börjar de den här de Blasio och Cuomo och de här gubbarna. Jag vet inte vad de har lyckats göra, men de har ju förstört New York också. Så man ser liksom två fantastiska städer. Två riktiga världspärlor, alltså rent internationellt. Både Los Angeles och New York. helt förstörda av kommunister. Varför?
Ja. Och det här är ju intressant om jag bara får inflika en sak, för det är så spännande att prata med dig. Jag menar, de här pratar ofta om, vi pratar om kommunister, det är ju en överdrift, men ändå likväl, alltså de här pratar ändå om ett mer rättvist samhälle, men vad de gör det är att de skapar klassamhällen i de här städerna. De fattiga, de får leva i total misär, och liksom vanligt folk som inte har jättemycket pengar, de måste leva, lära sig hantera den här misären, medan de rika, de kan ha sina gated communities och sina stora lyxvåningar liksom uppe i skyskrapor, och de slipper se det. Jag menar, snacka om att skapa ett klassamhälle.
Jag tycker det är dags att vi börjar använda K-ordet och ta bladet från munnen och kalla en spade, det är kommunister, det är marxister. Bara kolla på Kamala Harris och alla de här. Det är liksom, ja, vi får inte kalla dem kommunister, men vet du vad de är? De är kommunister. Tyvärr, jag är ledsen att säga det, men det är dags för folk att vakna upp nu. Det här är liksom skillnaden mellan kapitalism och kommunism.
Mm.
Det här enorma skattetrycket som gör att folk drar till andra stater, andra städer. Och vad gör de? Jo, de tar med sig sina värderingar till Texas, Arizona, och det sprider sig som cancer. Det går inte ens att vara i de staterna längre. Texas, ja. Skyhöga skatter sedan några år tillbaka. Varför? Jo, för de har blivit helt översvämmade av kalifornier som drar dit.
Just det.
Alltså förstår du, det är så sjukt där, så att det börjar bli dags nu att prata och ta blad från munnen. Kalla dem för kommunister, de är inte demokrater. De tiger ner sanningen. Den här laptopen som Hunter Biden med alla de här kompromitterande faktiska omständigheterna, den har de lyckats tiga ner helt och hållet. Alltså ingenstans i de stora nyhetskanalerna finns det ens en sekunds uppmärksamhet på det här, som är helt och hållet äckligt. Alltså man kräks ju när man tänker på att det sitter en gubbe som vill bli president, som har berikat sig på sina 47 år i politiken på det här sättet. Och alltså det jag mår dåligt, jag kräks faktiskt. Och de lyckas med det, inte en sekund, den är hela dagen idag. Och då lyssnar jag nästan oavbrutet hela dagen på NPR, alltså det som motsvarar P1 i Sverige. Donald Trump, några dagar innan valet, fanns inte representerad en enda sekund. Joe Biden, han fick prata hur mycket som helst. De berättade om vad Donald Trump hade sagt, men de hade inga klipp på honom när han verkligen pratade, för då kan man ju höra att det står 40-50 tusen personer och jublar.
Ja, precis som i Sverige, som har pratat om honom, men man låter aldrig honom själv komma till tals.
Så exakt, att, ja. Och det är så vidrigt. Kolla in, gå in på YouTube och kolla på Trumps rallies. Alltså det är ju fest. Om någon skulle visa det här på TV så skulle ju folk fatta att det är game over. Men de vill inte det.
Nej.
De
men om vi återvänder till situationen, jag håller med om det. Om vi återvänder till situationen, för det här är intressant. Jag menar, du ger en direkt rapport som är väldigt spännande. Och jag menar, nu har det varit mycket där på västkusterna som är Black Lives Matter och Antifa under hela sommaren. Och då kan vi se också i de här demokratiskt styrda städerna då, Seattle i Washington och Portland i Oregon, att där låter man de här, alltså inte bara hemlösheten utan den rena laglösheten i princip hållas. Därför att man är indoktrinerad i det här att ni ska få era rättigheter. Alltså man abdikerar, de här normala vanliga medelamerikanerna, man abdikerar ju totalt från att skydda dem och att stå upp från dem, och så liksom särbehandlar man de här totalt. Och det låter som att det du berättar om hemlösheten där i Los Angeles och andra delar av Kalifornien, det låter som att det är samma grej. Alltså man abdikerar för den här lilla särgruppen och så överger man totalt medelklassen och de här lägre medelklass.
Ja, man jag vet, jag får inte ihop det, men jag tror att det finns några underliggande krafter här som vill skapa en permanent underklass och absolut inte vill att någon ska kunna lyckas genom hårt och idogt arbete, utan man vill ha en permanent underklass som äter, skiter och konsumerar och håller hjulen igång.
Och måste leva på statliga, liksom, både bidrag och statliga.
Och måste leva, ta emot sina $300 per unge, per månad, och dollar alltså. Och sen hålla sig på det. Och sen gå och köpa sina grejer i dollar store och få lite food stamps. Alltså det man vill skapa är ett fruktansvärt vidrigt samhälle. Och det är kommunister som vill göra det. I någon sorts internationalistisk anda. Och jag börjar ju inte eftersom jag själv har levt under kommunismens förtryck på Kuba, så ska jag inte se bort ifrån att det här är någonting som styrs av slavnationen Kina. Och att de rika som Jeff Bezos och Zuckerberg och den här Dorsey-fånen, Twitter-ägaren, alltså att de har berikat sig så helt ofattbart. De har sugit upp varenda krona annonseringspengar och påverkanspengar. Så att de är helt i klass med de truster som ägde marknaderna innan depressionen. De har liksom dammsugit Amerika på varenda liten dollar. Och de vill ju skapa en slavnation och det här liksom frihetsälskande folket. Jag tycker det är skam. Jag vet inte om du såg Jack Dorsey, hur han liksom försvara att han tog bort den New York Post-inlägget om den här laptopen.
I kongressen, alltså, det var ju eller? Som, när han satt
alltså det var ju så vidrigt. Har du sett en lögndetektor på den mannen? Oj, 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 det skulle gå av i 180. Mm. De är så falska de här och de är så extremt jävla välsuttna och rika. Så att,
om jag kommer tillbaka, jag förstår det, men om vi går tillbaka igen då. Alltså nu har du berättat lite grann om situationen i Los Angeles och det är likadant i många andra demokratiska städer. Men om du skulle jämföra med republikanstyrda städer, nu vet jag inte om du har varit i några sådana på sistone, men alltså kan man se kontrasten där mellan en republikanstyrd stad och till exempel Los Angeles?
Jag kan bara säga att under Schwarzenegger då var det inte så här. Det här var ju republikan.
Mm. Men jag tänkte någon annan stad ute i USA.
Om under Bloomberg i New York, inte så här. Han var ju inte demokrat på den tiden. Nu vet jag, man ska vara så himla dålig på. Jag skulle säga Miami. Nu är inte jag så mycket i själva Miami, men det ser inte ut som här, kan jag säga. Inte en chans. Det är rent. Det är folk är glada. Det är liksom ingen så här rashets. Det är lugnt och skönt. Det är liksom normalt liv. Sen Texas, Austin, Texas. Där har varit en del. Jag måste säga att det är ju extremt liberal. Texas är ju konservativt ute i fingertopparna. Men Austin, av någon jäkla anledning, så är det superliberal. Och det är, där har de ju, kalifornianerna har ju kommit till Texas nu. Och vad kommer de? Jo, en enorm hemlöshet. Alltså, det ser inte ut som det gjorde för 10 år sedan i Austin. Alltså huvudstaden i Texas. Så det är väldigt speciellt hur det här sprider sig som en cancer. New Orleans har sett ut som det alltid har gjort. Jag tror att det är liberalt. Det känns som det i alla fall. De som är rika, de flyr de här städerna.
Men okej, det är intressant. Vi ska börja avrunda det så sent så jag måste sova här. Men jag tänkte ändå fråga liksom, alltså, här i Sverige, du följer väl kanske lite grann svensk rapportering också. Tycker du att den här bilden, alltså av det som nu händer i de här demokratiska städerna i USA, framkommer det alls i svensk media enligt dig?
Nej, alltså jag blir så förbannad att jag rycker av med håret när jag sätter på radion och hör den här ljuga Karina och vad de nu heter. Alltså de ska försöka... Alltså de är så djupt nere i Washington-träsket att man skäms ju brallorna av sig när man hör att när de, så fort de öppnar käften. Det är så jäkla pinsamt. Alltså jag förstår inte vad Sveriges Radio håller på med. Alltså, och jag hoppas vid Gud att svenska folket inte går på den här skiten som de håller på med. För att det är så förljuget och så vidrigt så här kommunistpropaganda. Så man skäms för att vara svensk faktiskt. Mm. Det är riktigt illa. Jag tycker att det är därför jag tycker om att du bringar upp amerikansk politik på en nivå som i alla fall alltså, ger någon liten nyans av vad amerikansk politik handlar om. För det får man tror att, och sen är man väldigt snabb i Sverige på liksom döma amerikaner som mer eller mindre imbecilla idioter. Och så är det ju inte. Deras politiska system, alltså Amerikas politiska system, är extremt komplicerat. Det är liksom det är inte bara var fjärde år så är det en socialdemokrat eller så är det en moderat. Det är liksom, det är så många olika lager som måste ha koll på, som ingen svensk koll på och som ingen förmedlar.
Mm. Helt rätt, håller jag med om. En sista fråga också på det här ämnet. Alltså om jag som turist, jag har aldrig varit i Kalifornien, skulle åka dit, skulle även jag upptäcka de här problemen som du beskriver? Eller är det liksom, är det någonting som turist, ser man där som turist också?
Nej, så här är det. Alla åker till samma ställen. Man sätter på film eller liksom, eller hänger där alla de vita rika hänger. Det är ingen som, och du får ju aldrig se det här på nyheterna. Du får ju aldrig se den faktiska verkligheten. Om jag skulle ta med dig på en liten sightseeing, då skulle du få se de här grejerna. Om du skulle åka hit och bara, ja, nu ska jag åka till Kalifornien. Nu ska jag åka till whatever, Hollywood. Alltså, inte en chans. Du kanske ser någon fattig mexare som står i något hörn i West Hollywood och säljer lite ananas. Liksom. Men alltså, var bor den här gubben? Under vilka omständigheter lever den här gubben? Liksom? Mm. Det är ingen som vet. Det är liksom, man är så isolerad som turist. Här och man ja, nu ska jag åka till Double Espresso för 200 spänn. Det är så det är i Amerika, så är det inte. Du kan åka till MacArthur Park och gå på 24 Hour Donut och köpa en kaffe för $1 liksom. Så men om du inte åker dit, då kommer du aldrig se det.
Just det, okej, just det. Ja, men det betyder ändå fortfarande att det är relativt begränsat. Eller är det så snarare tvärtom, att de här finare områdena och turistområdena, att de är begränsade och att den stora majoriteten tas över av de här problemen kanske?
Ja, alltså du kan ju åka, LA är så stort liksom. Det är som bara inflygningen till LAX tar ju 40 minuter. Så att liksom räkna hur lång tid, alltså det är så väldigt, väldigt, det man ska se när man kommer till Los Angeles, det är liksom de här grejerna som alla pratar om. Alltså Sunset Boulevard och Rodeo Drive och alla här. Det finns ju inte en fattig människa där. Man kan ju inte rimligtvis få någon som helst bild av hur den världens femte största ekonomi är fullkomligt slagen i spillror av kommunister som vill skapa en permanent underklass. Det är så vidrigt så att det finns inte.
Ja, men jag tackar för en uppdatering. Du får ta med mig på en guidad tur när jag kommer. Alltså jag är sugen på att åka dit efter coronan, alltså när det är lugnare och sådär. Så då får du gärna guida mig runt om du vill det.
Men du får... Ja, då nu får man inte göra någonting om man inte har en mask på sig. Så att, förhoppningsvis så går det över så smart. Jag tippar att den 5 november, 4-5 november så är det hela över.
Ja, vi får hoppas det, att hålla tummarna för Trump. Ja, men en sak till också i sådana fall, eftersom du nämnde masker. Alltså hur har den här lockdown-politiken som man har drivit ganska hårt? Kalifornien har inte varit hårdast, det vet jag. Men de har ändå varit en av de hårdare delstaterna. Hur var det när det var som värst?
Nej, jag har inte riktigt koll på det. För att jag blev ju fast i Sverige.
Just det, okej. Okay.
Så att jag kom ju här igår. Jag trodde aldrig jag skulle få med och se. Det jag får vara med om idag. Jag går och käkar min rib, barbecue rib sandwich. Och sen en gubbe som heter JR nere på La Cienega. Han och jag, vi har samma initialer. Han öppnade det här kanske ungefär när jag började komma till stan. Så att vi känner varandra och vi har gått där. Och bara, nej, nu kan man inte komma in. Man får köpa sin grej genom en lucka. Liksom. Han är själv där inne. Han har låtit alla. Han är ju svart. Han har kommit på en egen sås. Och han, liksom, han drömmer om att han ska få lägga den här såsen på en flaska och sälja. Liksom. Och han grillar sina biffar och allting. Och han har ju kanske 4-5 anställda. Det var inte en chef där, det var bara han. Mm. Och man fick köpa genom en lucka. Liksom. Jag sa bara, JR, jag trodde aldrig jag skulle få se det här. Liksom. Jag tycker verkligen synd om dig. Så jag tycker verkligen det. Jag tycker det är så jävla synd om alla de småföretagare som försöker hålla liv i luckan. Och som drabbas av den här skiten.
Ja, jätteintressant. Men du, stort tack John, så hörs vi mer.
Ja, tack väl. Vad roligt att du hörde av dig. Vi hörs.
Det var avsnitt 1214 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.
Thank you.